Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Programmet presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Det är måndag den 1 april. Vi ska se om vi kan undvika att dra dåliga aprilskämt denna Big Six måndag. Björn Jonsson heter jag som inleder det här programmet. Det brukar ju vara Jesper som gör det, men han har fullt upp med resor och AIK-premiär. Så att nu har jag med mig Myggan, vilket känns väldigt härligt. Välkommen till Big Six. Det är ju inte första gången du är här, men välkommen hit.
Stort tack. Det är andra gången, så lite debutant fortfarande.
Det känns ju Premier League-mässigt, ska vi vara ärliga med det. Jag håller ju på Arsenal, du håller på Liverpool, titelutmanare. Men vi båda håller på Djurgården.
Ja.
Och de spelar ju också idag.
Exakt.
Så att vi kanske kan hitta varandra där,
ja,
på något sätt. Och hålla en god stämning. Ja. Eller det måste det ju inte vara i och för sig när man spelar in på. Men jag skulle säga så här, Mygga. Stora vinnaren den här helgen, det är ju ändå Liverpool.
Det får nog vara så att Liverpool är stora vinnaren. Och det trodde jag kanske inte innan helgen. Så jag är glad att det slutar så här. Jag såg framför mig 3 poäng till Arsenal eller City.
Du gjorde det?
Ja, jag tänkte att de skulle vinna taktikkampen och vinna den matchen. Och vi skulle kanske kryssa mot Brighton. Och då skulle allt vara väldigt annorlunda.
Så är det. Men nu har vi alltså med 29 omgångar spelade. Det finns ju ett gäng lag som också har spelat 30. Men vad gäller titelstriden då, så har ju Liverpool, Arsenal och City nu spelat 29 matcher. Och det är alltså då Liverpool med 2 poängs försprång ner till Arsenal. Och hela 3 poängs försprång ner till City. Liverpool står alltså på 67. Arsenal på 65. Och City på 64 poäng. Och det är ganska snabba ryck nu, för det väntar ju också en så kallad midweek. Så att redan imorgon tisdag så drar ju lagen igång. Och Liverpool har till exempel då Sheffield United först på torsdag. Men vi kommer tillbaka till Liverpool. Det finns ju förutom seger mot Brighton en hel del intressant att prata om där. Jag tänker framförallt på tränarfrågan. Mm. Men vi börjar väl med det som skulle bli den stora bataljen på Etihad. Jag vet inte kanske vad man hade för förväntningar. Men det slutar ju 0-0. Jag tippade inför, så sa jag att det här kommer sluta 1-1. Mm. Jag tänkte, för att inget av lagen har råd att förlora den här matchen. Däremot när matchen inleddes så var... Då körde ju faktiskt City över Arsenal. Arsenal fick ju knappt låna bollen. Och kom ju knappt över planhalvan. Då tänkte jag att nej men City kommer vinna den här matchen.
Så hände någonting.
Jag vet inte. Sen bara ebbar ut på något sätt.
Men jag undrar om jag tror också jag kanske är lite nyktrare ögon än dig. Mm. Även om City körde över dem. Jag förstår känslan.
Ja.
Så var det ju inte superfarligt ändå.
Nej, och det tycker jag man har sett. Ett City var den senaste tiden. Jag har sagt det förut. Nu pratar vi ju liksom små marginaler här. Det är inte så att jag säger att City har blivit ett dåligt lag. Men för mig är det ju ganska klart att det här är ju inte ett 22-23 City. Det här är inte liksom det orubbliga, omänskligt bra City längre. Utan de är ju mänskliga nu. Mm. I en toppstrid med... Det är också lite så här hönan i ägget. Liverpool och Arsenal är också väldigt, väldigt bra. Men du har ju inte det här som vi har sett tidigare, att det, så här, det bara går inte. Nej, det går inte att stå emot dem.
Nej, och svårt att göra mål också, vilket jag tycker är liksom ett problem i de här matcherna. Att jag förstår, när Liverpool har mött de andra lag, jag tippar kanske mot dem och sånt, så känner jag, oj, nu kommer det bli 5-0. Det blir det inte längre. Och de måste ha många chanser för varje mål, vilket försvårar att vinna i den här typen av matcher när de får så lite chanser. Men jag var med i fotbollsmorgon i morse och vi pratade om, jag tror det var alltså 670 passningar och ett avslut på mål som City hade. Det är inte jättebra stats.
Nej.
Och som neutral åskådare så blir det ju rätt tråkigt efter kanske 30-40 minuter. Man känner, ja, att det händer inte så mycket mer.
Det, för mig genom åren med Pep Guardiola, så med allt som är så oerhört imponerande med det lagbygget, så är det ganska många gånger man kollar på City som det inte är särskilt kul faktiskt att titta på. För att det här bolltrillandet till nästan absurdum och leder ju till att det är bara ett lag som har bollen. Och det är ju sällan ganska kul att titta på, tycker jag. Men det här måste man ju faktiskt vara ärlig och säga, att det var ju ett toppmöte som ju faktiskt inte bjöd upp till dans. Man kan ju vara väldigt imponerad över Arsenals försvarsspel. Och man kan vara imponerad över att City ändå bara fortsätter försöka måla på och behåller sin spelidé. Men underhållningsvärde när två av de bästa lagen i Premier League möts och så får man det här, då tycker jag bara rent underhållningssynpunkt att jag vill ha något mer än det här. Ja, men det här är inte tillräckligt bra.
Nej, jag köper det. Och jag vet inte om det är så, men jag kan tycka att Arteta kanske borde ha vågat gå för lite mer. Jag tycker i andra halvlek med Liverpool City så visar det sig att det går att gå för det och ge dem lite chanser. De gör ju inte så mycket mål, som jag säger. De kräver många chanser för varje mål. Så jag tror Arsenal kunde ha vågat gå lite mer för det. För de hade varit sådana jäkla stora vinnare igår om de hade tagit poäng där. Och jag tror det blir väldigt tufft för City att i och med att de är en pinne efter från början. Så 4 från Arsenal har varit jättetufft för dem, tror jag. Alltså. Men med det sagt, alltså, 0-0 på 1 hade ju jättebra resultat för Arsenal såklart. Och det är inte ofta de har de vunnit där någonsin.
På Etihad så har de en seger. Ja. Nej, men visst, faktiskt.
Så att, liksom, poängen är självklart guldvärd, jag förstår det också. Så att. Men nämligen sagt var jag lite besviken på underhållningsvärdet, men samtidigt, det är toppmatch. Det är, liksom, det är andra parametrar som gäller, helt klart.
Ja, och så är det. Det är väldigt mycket som står på spel här. Men ja. Det säger ju en del om att det var första mållösa matchen för City på Etihad sedan de mötte Palace 2021. Ja. Det är lite sjukt att det är Palace. Mm. Och David Raya blev första målvakten att hålla 10 nollor den här säsongen.
Ja,
häftigt. Men det som jag tycker är ju som går lite hand i hand om vi ska fortsätta rabbla lite statistik, det är ju att City, med tanke på att de ändå kommer från den säsongen de gör, så om man tittar på deras resultat mot topp 5, då har de alltså 4 oavgjorda, 2 förluster.
Ja.
Det är ju
oroväckande något.
Ja, men ja. Man skulle ju nästan tänka sig att hade man liksom fått gissa när de har spelat 6 stycken toppmöten, vad kommer de ha för statistik då? Förmodligen 4 vinster, 2 kryss kanske, man hade gissat på.
Nej, det är väldigt oväntat. Och i och med Champions League-lottningen mot Köpenhamn så har vi inte heller, det är intressant att se mot topplag vad som händer. Men jag tycker det gäller många lagen i topp, i så kallade topp 4 som inte lyckas alls. Alltså det är ju kanske Arsenal emot, det är rätt bra ju faktiskt. Men Liverpool lider verkligen där också, torskar mot alla topp 4 lag.
Ja.
Eller kryssar, det är inte bra.
Nej, men jag tycker att det säger någonting om Citys säsong. Även om de kan fortfarande sluta som vinnare. Jag tror ju faktiskt inte att, jag har ju sagt det tidigare, av de här 3 titeljagande lagen så ser jag ju City som det svagaste kortet faktiskt. Och då är det
verkar ju så just nu, jag håller med dig, klart. Jag har ju tippat City 1 och Liverpool 2 sen augusti. Jag vägrar byta taktik. Jag ligger kvar i den mål.
Pep Guardiola sa ju efter matchen igår att Liverpool är favoriter. Det är ju för sig å andra sidan bara att så här, läser man tabellen så Ja, det är ganska rimligt
säkert,
att säga det.
Ja, visst säkert. Men det är så mycket matcher kvar. Bernardo Silva sa ju också att Liverpool är favorit, för det är bara 6 matcher kvar. Så rättade de honom med att det var 9 kvar. Och då ändrade han sig också. Ja, det finns ju en chans. Han är chockad. Han trodde det var helt kört. Ja.
Det är ju lite oroväckande för Peps del. Att,
ja, det är väldigt oroväckande. Spelar man inte ens koll. 6 matcher sen det som jag trodde.
Men om man ska liksom ta spelare som också kanske är ett tecken på att City inte är lika starka, så är ju det att de har haft ligans bästa spelare, som ju just nu inte är ligans bästa spelare, i Kevin De Bruyne. Mm. Som har haft en skadefylld säsong, kommit tillbaka. Jag tyckte att när han kom tillbaka så såg man att liksom, pappa är tillbaka och ger mig bara bollen, jag löser det här. Men
det var då.
I en sån här match och senaste tiden så tycker jag mig se att liksom, nej, han har det inte just nu. Nej, sen kan alltså, han ju få tillbaka
precis den. Precis, så. Lite svårt att säga att någon är slut såklart. Liksom.
Ja, nej.
Men han kom tillbaka och det mer om att det var ju, han kom tillbaka med buller och bång. Men det var ju de här 2 matcherna i början. Och sen har liksom dalat en aning sedan dess och plant ut. Och sen tror jag Håland också, som sagt var, det är ju ett problem att ha en så stor karaktär och både fysiskt och på många sätt liksom bara på plan, som inte bidrar defensivt eller offensivt i ett Pep-system. Det blir så jäkla tydligt tycker jag när han står där inne bara och inte gör någonting alls.
Nej, det är ju den där diskussionen som City alltid åker på. När de inte hade Håland så var det ju att ja, men ni saknar en forward, och sen var det vissa matcher då de bara sköljde över, de hade väl 6 olika målskyttar i vissa matcher eller vad det var, och sen tog de in Haaland, och när han gör målen då är det liksom, då är det otroligt, och när han inte gör målen så kommer ju den här diskussionen att de kanske skulle vara bättre utan en forward.
Ja, men verkligen, så det är väldigt lätt att gå på senaste matchen här, men jag tycker ändå att i de här matcherna blir det tydligt bara att han tar mycket plats och utrymme. Mm. Och kanske någon annan ska vara där istället.
Mm. Men jag ska, om vi går tillbaka till den där inledningen på matchen, kanske första 20 när City kör över. Jag skulle vilja säga så här, om Arsenal inte hade haft Declan Rice, då hade de legat under med 1-2 bollar.
Mm. Och jag tycker Arsenal också, mittfältet kanske jag blir lite orolig för matchen, och jag tror City också garderar upp sig ganska mycket, skulle manövrera ut vad en man mer. Men trots det står ju Arsenal emot jättebra. För Arsenals försvar vet vi om är jättebra. Men jag tycker mittfältet defensivt var superstark igår. Och Declan Rice är väl kanske, jag vet inte vad jag ska säga sådär, men det är väl en av de 2-3 bästa värvningarna i år. Om inte den bästa.
Ja, det måste man väl säga. Mm. Sen är alltid det där, vad ska man väga in? Ska man väga in hur mycket man har betalat för spelaren? Mm. Lägger man 1 miljard, då ska ju det vara
jag tycker ändå att det är så svårt att köpa spelare, så att jag tycker det är otrolig värvning, och han har liksom kommit in så fort. Jag lyssnade på någon engelsk podd som där de driver tesen att Ross Barkley är by far den bästa värvningen, liksom pound for pound. Men det är så tråkigt att prata sånt, tycker jag. Så
ja, jo,
det kan rise.
Slog vi till med en assist här igen.
Som poäng varje helg, jag köper det också. Men
Cole Palmer i ett liksom ett bizarrt Chelsea får ju ändå nämnas där.
Jag håller med, jag tror att många säger han högt, men jag tycker att Declan Rice, han gör mycket mer.
Ja.
Det är så komplett på något sätt. Och han är så stor och stark och självklar i det Arsenal-laget.
Ja.
Men visst, Palmer, kul att se så ung också.
Mm. Nej, men jag säger inte emot det. Jag skulle nog vilja säga att Declan Rice är liksom säsongens värvning. Mm. Så här långt. Nej, men det är smått osannolikt vilken nivå han håller match efter match.
Och från vart så bra i West Ham också någonstans. Och sådär, att kunna liksom uppa det och kliva rakt in, det är snyggt.
Ja, och att det har funkat från liksom dag ett.
Verkligen, det är inte dåligt. Jag kan
inte minnas att han har gjort en dålig match.
Nej, jag skulle säga att jag är en match emot. Det är ju Porto borta.
Ja, jo, kanske.
Jag vill säga, visst var det Porto ni mötte. Och det säger jag verkligen att när han har en 3+-match, då syns det plötsligt. Han var inte dålig där heller. Men det räcker att gå ner så mycket, liksom, så bra han varit. Han har varit otroligt, jättebra.
Nej, men det är intressant det du säger. Just att jag tror att det var många som hade den känslan att mot slutet och kanske även slutet på första halvlek, att Arsenal hade nästan kunnat gå för det. Att de kände så här, det är nästan så att man tänker så här, för att man såg ju det hur Arsenal bara ställde upp i de här klassiska blocken, parkerad buss, och det var ju Pep som sa det, att efter matchen att hur monterar man ner en parkerad buss, så sa han ju till mig att man får väl döda någon helt enkelt, så att han bara står med 9 man. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men att sen när Arsenal känner att, men vänta, de är ju faktiskt inte, de är ju inte brutala. Vi kan ju faktiskt såra dem. Och med tanke på att Arsenal har ett spelschema som ju ändå kom, nu möter de i Luton här i veckan. Men sen väntar ju, jag vet inte, vissa lag får man ju börja omvärdera nu. Ja. Är Brighton borta?
Nej, men
en tuff match.
Jag tycker också gått.
Med tanke på, vi kommer till De Zerbi snart, men med tanke på vad han har sagt då, vad vi har sett av Brighton den senaste tiden, är det en så tuff match? Nej, jag vet inte det egentligen. Men sen väntar ju Bayern München.
Ja.
Och emellan Bayern München-mötena så ska man ju möta Aston Villa. Mm. Förvisso på hemmaplan. Sen har man ju, ja, alltså då ska vi möta Chelsea. Det är ju ändå derby-karaktär på den matchen. Sen har man ju North London Derby på bortaplan. Sen ska man möta United på bortaplan. Och visst, med helgens insats från United så kan man ju också argumentera för att det är inte en tuff match. Men Old Trafford är alltid...
Det är annorlunda, exakt.
Sen det är något annat.
De visar sig Liverpool-matchen där att det finns ju saker där. Kanske inte 90 minuter. Men när de får till det i 25-30 räcker rätt långt.
Mm.
Så att jag håller med att Arsenal har ett tufft kluster där någonstans, helt klart. Men med det sagt så tycker jag att jag tror både City och Liverpool kommer tappa poäng. Så jag tror vi ska...
Men jag tycker också att så här, för man pratar lite så här, ja, jag köper på ett sätt att Arsenal har ju några knepiga matcher. Men det är också att formen kan se annorlunda ut. Jag tycker att här, vi kommer till det laget också, jag tycker inte att Tottenham imponerar. Alltså, jag säger inte att Arsenal kommer gå rent i de här matcherna. Men jag tycker någonstans att nu får vi väl ändå börja vända på det lite i narrativet runt Arsenal. Alltså för mig så ser jag... jag jobbade med den här matchen, det är klassiker.
Mm.
Finns i och för sig en viss... Man kan ha med sig att Bayern nästan vaskar ligan nu.
Mm.
Men jag håller Arsenal som favoriter i det dubbelmötet. Bayern är inte bra. Och nu pratar vi liksom världsklassnivå. Tottenham är inte i bra form. United gör ju en pissäsong. Mm. Chelsea gör en ännu större pissäsong. Mm. Aston Villa är ju det tuffaste laget de har där. Sen i och för sig, de möter Spurs på bortaplan. Det är ändå liksom, visst. Men det är de två matcherna. Jag säger inte att Bayern München kommer bli en walk in the park för dem. Och det kommer ta mycket energi. Och går de vidare så blir det ytterligare någonting att förhålla sig till. Att liksom spela så mycket matcher långt i säsong, så viktiga matcher. Och att parera det. Men jag vet inte hur tuffa de där matcherna egentligen är. Och jag menar, för mig så går Arsenal just nu in som favoriter i alla de matcher som är kvar.
Jag tycker vi ska prata om just nu, för att det handlar om är väl just det att Tottenham kan ju mycket väl gå ren fram till dess och komma in med en enorm momentum. Men det talar ju emot dem, hur de har varit den säsongen. Det är väldigt upp och ner. Så det också handlar lite grann om hur man lagar ner när de möter Arsenal. Så att, nej, jag håller med det. Och jag tror ännu en gång att det här snacket om att gå rent är överdrivet. Det ser vi igår direkt på ett kryss liksom.
Ja, ja.
Och jag menar, Liverpool vinner med lite tur nästan liksom.
Ja, och man glömmer ju bort det, hur små marginaler det är i väldigt många matcher. Det kan verkligen studsa åt ett håll eller annat.
Och två matcher i rad, det är 6 pinnar borta.
Ja, och vi ser ganska många matcher som ju avgörs sista 5, till och med in på tilläggstid. Och där, det räcker liksom med ett misstag i 95:e. Oops, 2 poäng rök där. Vi kommer ju se något sånt där.
Jag tror också det.
Som avgör ligan.
Det kommer hända mer saker, tror jag i alla fall. Det kan vi vara överens om. Sen vad som händer, det är jättesvårt att säga i. Men jag tror att det är väldigt naivt att liksom Liverpool går upp så mycket i procent. Jag förstår det matematiskt, men det är fortfarande sitt lite grann i båten. För att det här, det är mycket kvar.
Ja. Som sagt, det var ju inte en jätterolig match. Jag vet inte om den förtjänar så mycket mer speltid.
Det kanske inte gör det. Men sagt var... Jag tycker det var två saker där, att liksom i efterhand lätt att vara efterklok, men Arsenal kanske borde gått för det.
Ja.
Och nummer två, City har ett problem sista tredjedelen.
Så är det verkligen. Och jag tror även att Arsenal-spelarna känner det själva.
Ja.
Fan, vi hade nog faktiskt kunnat trycka på ännu lite mer.
Och samtidigt en poäng och med det inte helt fel heller. Så att...
Nej, så är det. Mm.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18 Regler och villkor gäller.
Men jag tänker att vi går vidare. Det var ju en match som spelades precis inför detta toppmöte. Och det var Liverpool mot Brighton. Salah avgör det här. Och det har man ju sett förut. Men Liverpool var kanske inte klockrena i den här matchen.
Nej, det kan jag inte säga. Men samtidigt är det... att få ett mål emot sig efter 1:40 tror jag var. Welbecks mål. Det är under 2 minuter i alla fall. Så kände man väl någonstans ganska fort att det här kommer att lösa sig någonstans. För att Brighton är ju skadedrabbat. De har ju mycket truppspelare. Det är ju hans grej i Serbien att spela dem också. Men nu måste ju spela dem. Och det sitter inte riktigt ihop i laget. Så att, tacksamt motstånd, särskilt hemma också. Så att vändningen kom var kanske inte helt oväntad. Men att det ska behöva ta det här. Liksom, jag tror Jörgen Klopp pratade om liksom, att ledsen för EF-fansen har ett tax. Liksom. Men det är ju verkligen lite dumt att hamna där varje match. Liksom. Det borde kunna hålla tätt. Det är någon form av lite glitch ibland tycker jag. Men som sagt, vi pratade om det i fotbollsmorgon här innan. Att Arteta och Pep, det är väldigt handbroms i. Och Klopp är ju tvärtom. Han går ju framåt. Mm. När han blir rädd och orolig så går han framåt på gott och ont. Och igår lönade sig. Och det har gjort den säsongen. Men det är ett risky game man spelar. Helt klart.
Så är det ju. För en titelstrid så är det ändå skönt att... Alltså Arsenal sitter ju väldigt lika i sitt sätt att ta sig en match. Ja, även om Arsenal då backade hem ganska mycket. Lite otypiskt då. Arsenal, det är liksom inte deras identitet. Men att de två lagen är ju väldigt lika. De har ju nästan... Alltså tränarna har ju i princip samma spelfilosofi. Så är det ändå skönt att se... något annat lag som går för titeln som beter sig lite annorlunda. Även om jag förstår att Liverpool-supporterna ibland kanske vill ha lite mer kontroll och lugn och ro. Mm. Men det finns väl inte så mycket att klaga över när man leder ligan med 2 poängs marginal. Det som är intressant, även om det är härligt att vara här och nu som Liverpool-supporter och den sista dansen med Jürgen Klopp här nu som pågår i vad blir det? Det kommer ju vara 2 månader till. Skjut att det bara är 2 månader.
Ja, det är
ligan avgörs ju faktiskt ganska tidigt. Det blir ju 18 maj.
Det skulle varit då, 31 är väl FA-cupfinalen som vi nu åkte ut ur. Så att Europa League-finalen är där på onsdagen innan.
Just det. Då blir man ju såklart nyfiken på vad som kommer hända med Liverpool och tränarfrågan. Och Xabi Alonso var ju väl nummer 1.
Ja, liksom.
Target Bayern München var ju där också och hade tydligt att det är honom vi ska ha. Han gick ut då inför deras match i helgen och sa han gjorde väl någon slags Wolf of Wall Street kommer absolut inte tillåta att det spelas upp i den här podden. Men något liksom så här, att jag kommer inte lämna. Jag kommer stanna.
Och liksom jublat efteråt. Så här, visst.
Ja, jag är lite missnöjd med att jag körde referensen. Jag är ruggigt trött på den filmen.
Ja,
men det är något snygg, like, lite det momentet.
Ja, för
det är lite samma överraskningsmoment tycker jag. För jag kände ändå att så här... Det är även om jag fick börja få känslan att det är nog inte helt omöjligt att han stannar. Men när 2 världens största klubbar står där och bara vinkar till.
Ja.
Att du ändå då har is i magen, det är väldigt modigt. Ja, för att du vet ju inte
bananas.
Vad som händer nästa säsong. Säg att det här var en överprestation, det börjar gå åt helvete. De där klubbarna kanske slutar ringa. Jag vet också att det finns ett Real Madrid som kanske ska byta tränare då inför säsongen 25-26. Och att han kliver på där också. Och jag tror, just nu så tror jag faktiskt ur ett Xabi Alonso-perspektiv att han spelar kort och rätt. För att låta någon vara krockkudde i Liverpool är nog helt rätt. För att ta över efter Klopp, det är ju mardrömmen.
Ja, det är mardrömmen.
Även om det är klart det är häftigt att få vara tränare för Liverpool med allt vad det innebär. Och även så lite i Bayern München, där tror jag att det mer är... Där krävs det en omstart och kanske en större allians i spelartruppen. Och det kan nog vara rätt bökigt. Men jag vill ändå säga att det är ändå ganska modigt av honom att göra det. Men han kommer stanna i Leverkusen. På andra sidan här finns ju De Zerbi som sägs vara på Liverpools radar. De Zerbi gick också ut på en presskonferens, men han gjorde ju inte det Xabi Alonso gjorde. Nej, utan det var ju snarare tvärtom. Ja. Han sa ju liksom... På sin lite knackiga engelska att nej, men här vi har stora problem här. Vi kommer ju inte överens. Vi har suttit och fallat. Vi nådde inte fram. Jag är inte nöjd med de här samtalen vi har haft. Och det är inte alls säkert att jag sitter kvar här.
Nej, det är offensivt.
Ja, verkligen. Och som Brighton-supporter hade jag blivit vansinnig över att höra det där. Dessutom med då hur den här säsongen har blivit. Även om jag kan tycka att det är ändå imponerande det han gör. För att så mycket skador, ja, så mycket försäljningar. Titta på den där elvan och ställa upp mot Liverpool. Den är inte bra.
Nej, och det så har det varit hela säsongen någonstans.
Men det är ju tydligt att han inte kommer överens med Brighton.
Så är det.
Och det finns ju Barcelona-rykten, det finns Liverpool-rykten. Hade du velat se De Zerbi i Liverpool?
Nej, det hade jag inte velat se. Och det är ju bara för hans personlighet, jag säger. Han känns inte spelbar med, alltså, jag tror att det är problemet med, vi har sett Roy Hodgson och sådana innan komma, och det kräver en större personlighet, tror jag. Eller också kanske mer pragmatisk person som Rafa Benitez eller någonting, men jag tror att det här blir jättesvårt. Fans av De Zerbi, hans nyckfullhet, ska jag säga.
Ja.
Och hans typ av spel som han använder sig av, det tror inte jag kommer att funka alls. Sen är han ju väldigt driven av sin tes in i absurdum, vilket också kanske är lite jobbigt för topplag, att allt lirar då liksom på något sätt against the grain. Så att nej, det är inte någon favorit, men jag tycker att pusslet känns jättejobbigt. För först var det bara Klopp, det kändes rätt okej, och sen kom ju Barcelona jobbet upp, och sen så började liksom Bayern München, det bara rullar ju på, tog aldrig slut. Och nu är det Gareth Southgate, det är Tysklands jobb, det är väl Chelsea då, eventuellt Brighton, det är Manchester United, det är mycket tränare nästa år. Så nu är det Dortmund också, Potter och aktuell för det. Menar, vad pratar vi nu? 15 jobb.
Ja.
Så att, nej, jag har en liten förhoppning om antingen Sporting-gubben som hette...
Ja, precis. Ruben Amorim, som inte ens är 40 år gammal.
Stort tack, 85. Som att han var, det kommer jag ihåg.
Men... Ja, 39 bast. Sägs ju vara den som fick Gyökeres att välja Sporting.
Ja.
För att han var, vad jag har hört med svenska tränare som jag pratat med, som haft kontakt med Gyökeres, var ju att Amorim var liksom, men vet du vad, jag åker upp till England och träffar dig. Jag måste bara liksom, jag ska ha dig. Alltså du är spelaren jag vill ha. Och även sen när han träffade honom kände att, men shit, den här tränaren tror ju verkligen på mig. Det är klart att alla tränare säger att de tror på sin nyförvärv, men det finns ju grader i det där.
Ja, verkligen.
Och vi vet ju att Gyökeres hade ju anbud från Premier League-klubbar. Inga toppklubbar tror jag inte att det var, utan det ryktades om Everton, Wolves och sådär. Och det är ändå Premier League-kontrakt som ligger på bordet, och i landet han var i.
Ja, och ingen lag som åker ut heller kanske. Alltså, Wolves, det känns inte som de är nära åker ut.
Men att då ändå flytta till Portugal, nu med facit i hand, de leder ju ligan och han öser i mål, så kanske det tycks självklart. Men det är inte så många som gör den flytten från Championship till Portugal.
Sporting var ju inte favoriter heller att vinna ligan. Nej. Det är en stor chans.
Men han sägs ju då vara den stora anledningen till varför Gyökeres gick dit. Men det är ju häftigt. Han ledde ju alltså Sporting till deras till dubben. Och deras första ligatid på 19 år, 2021.
Förra.
Ja. Och han har ett poängsnitt på 2,25. Och som sagt, de leder ju ligan just nu. Han sägs ha en utköpsklausul på 170 miljoner kronor. Det är väl inget som skrämmer Liverpool direkt.
Nej.
Det senaste jag sett av Sporting var ju när de åkte ut mot Atalanta i Europa League. Och Det var väl ett ganska jämnt möte och där får man också se till liksom vad det är för typ av spelarmaterial. Det är ju inte...
Nej, det är det,
det
inte.
Är ju, det är ju liksom inte världsklassspelare på varenda position. Nej, så att han har ju gjort ett väldigt, väldigt starkt jobb och har ju fått, liksom, det är ju överprestation, verkligen.
Den matchen hamnade lite i kläm för båda lagen, va? Det var Benfica Cup och sånt där.
Ja.
Alltså, Jökeret startade ju inte första matchen, han kom in i...
Nej, precis.
Så att det var lite... Jag håller med.
Ja,
jag
tufft duell med Hien faktiskt.
Ja, verkligen.
Som var ganska kul att se.
Men jag såg faktiskt båda matcher och tänkte att det här ska bli kul att se, men jag tror både de Atlanta var... Det kom lite fel för dem i schemat, med det sagt. Men det är nog min favorit. Det finns ju något riktigt om Inzaghi, som jag ändå sådär kan tycka är intressant. Däremot har vi då engelskan emot. Det är ju noll engelska som gäller.
Ja.
Och det är också tveksamt om det funkar. Det måste vara rätt kommunikativt, tror jag, som Liverpool coach.
Verkligen så. Det jag menar, titta på vad Unai Emery... och det även pratades om, liksom, att de hade svårt att förstå spelarna. Det går ju inte.
Nej,
med den pressen och det strålkastarljuset som är på de här klubbarna, det går liksom inte. Och jag menar, det kan ju tyckas löjligt, men det räcker ju med liksom en postmatchintervju där man kanske blir lite feltolkad och så sätts någonting igång som sen kommer användas emot
dig. Jag vet, så är det ju. Det krävs ju lite. Och det vet ju alla tränare.
Och jag menar, sen viss Klopp pratar ju perfekt engelska. Det kan ju ändå, han står ju för sina egna utspel som ibland... det har inte använts emot honom från Liverpool-håll direkt.
Men han tar ju mycket strålkast, alltså på gott och ont. Jag tror han går in med den inställningen också, att han kan ju ta det. Han har ju skyddat truppen ett bra i de här 7-8 åren.
Ja, men exakt, han gör ju mer för att skydda klubben. Där är liksom klubben först ut. Men det finns ju tränare som kanske börjar prata på vissa, typ De Serbi. Han sätter ju inte klubben först här. Och det är det som jag tror, att lite som du är inne på, det tror jag faktiskt talar emot.
Det tar emot.
Och så har vi att han tar över en stor klubb.
Ta ju till han Michael Edwards igen som någon form av superchef över allting, sporting director och vad det nu kan vara. Och han är också lite av det datadrivna hållet. Och då tycker jag även då den här portokillen passar in rätt bra med ålder och formbarhet. För jag tror man behöver någon som är lite öppen för att Michael Edwards kommer nog ha rätt mycket att säga till om nästa år. Så att, det ska bli intressant att se. Men ännu en gång, det är en jäkla tränarkarusell och pussellägga som jag tycker någon som är bättre än mig borde börja titta på. För att, det är till och med igår de rabblade klubbar på Sky. Det var ju en sån här klubb som vet, Ajax dyker upp. Ja just det, de ska också ha en tränare. Alltså, och i det stora hela betyder det, alltså, det rör sig om i den här grytan rätt ordentligt.
Det, med tanke på
Napoli var också med på listan,
ja.
De ska nu ha folk.
Och Barcelona, det vet vi inte om Xavi kommer stanna.
Nej, exakt,
eller men annars ska ju de också hitta ny tränare. Och med tanke på, om man tittar från Premier League med de nya eller nya är väl de inte, men de här reglerna kring ekonomin och att de visar att de faktiskt ger ut hårda straff nu, så såg vi en direkt effekt på januarifönstret att det gjordes inga jättestora värvningar. Den största värvningen var ju Dragosin för drygt 200 miljoner till Spurs.
Liksom Genoa, det säger jag så. Bara det.
Ja, så kanske då även det, jag tror att det kommer ge effekt även på sommarens transferfönster, och att då talar vi mycket för att det här kommer vara tränarnas sommarfönster.
Tränarnas sommarfönster, affärer innan 30 juni för att göra rent i böckerna med egenfostrade spelare. Ja. Ganska tyst efter 30 juni, ser jag på. Det är väl min gissning.
Ja, precis.
Det var någon spekulation om att man bryter FBP och går loss och tar 3 poängs avdrag.
Ja.
Men det, jag bara lyssnade på någon sportagent som var så här, men det är det dummaste jag hört. För att om du då torskar 3, alltså, det finns ju ingen logik i det.
Nej.
Det är väldigt lite vinst för att kunna få 10 poängs avdrag om du åter.
Ja, nej, precis. Så är det. Nej, men om man tittar bara på Premier League-klubbarna så kan man ju se att...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi kommer väl till dem alldeles strax här, men att Manchester United är mycket troligt byta tränare. West Ham kan mycket väl byta tränare. Newcastle skulle kunna byta tränare. Yeah. Brighton lär väl göra det. Mm. Chelsea kan göra det. Mm. Och sen även Everton skulle kunna göra det.
Ja, nej, men det är väl de givna. Sen kommer alltid
Palace någon, har ju redan bytt tränare.
Ja, så alltid någon mer vad man tror av olika orsaker.
Precis.
Sen även då det Englandsjobbet som sagt var, det är ju liksom de verkar ju köra på den här modellen med Gareth Southgate-personer, så därför ligger vi typ någon som potter dem rätt bra till. Alltså en ganska fel ord, tråkig, men en person de kan få in i deras sätt att vara. Men sen har det tyska jobbet, tycker jag också känns som att det kan bli vem som helst som tar det jobbet. Så att, nej, det är mycket tränare, så det ska bli kul att se. Mm.
Big Six är som vanligt sponsrat av Come On, och ikväll måndag så har vi inga måndagsmatcher i Premier League. Så jag tycker att vi kan kika på ett roligt långtidsspel. Jag tycker vi tar oss till Conference League där vi hittar förvisso Aston Villa. Men det är inte spelet jag tänkte tippa om. Det är faktiskt att ett av de grekiska lagen, Olympiakos eller PAOK, ta sig hela vägen till finalen som spelas i Aten. Så det, bara det är ju en tändvätska om något. PAOK möter Klubb Brygge, inte helt omöjligt. Olympiakos möter Fenerbahçe i kvarten, inte helt omöjligt. Men vi får 23 gånger pengarna på att PAOK vinner och lyfter bucklan i Aten. Och vi får 26 gånger pengarna på att Olympiakos gör det. Så det här tycker jag att har man en 10 över så kan man kasta in det här. För det har hänt omöjligare saker. Det ska gudarna veta. Så, inget är ju omöjligt som sagt. Spelet hittar ni på common.com. Och kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
Tror du helt omöjligt att Pep Guardiola skulle kunna säga efter den här säsongen, vet ni vad, tack för mig?
Det är ju lite vad mina drömmar består av. Men jag vet inte, när han började, och det är säkert som Liverpool-fan här jag talar, men när han började försvara, liksom, när han liksom gick emot mänskliga rättigheter och allt vad det var, och liksom helt besatt av att försvara sina ägare, ja. Då kände jag, han är, ta mig fan, ta mig till. Låser det projektet till, vad är det, 2026 eller någonting. För att han liksom, om du är de här anklagelserna, vad är 115 breaches, om någon av dem är falska skulle han ju ta på sig själv och sånt. Han var ganska stora ord där. Ja. Och därför tror jag han gör klart det. Det känns som att han har en sån grej. Men jag håller med att, om ska han någonsin gå så är det ju nu. Barcelona-jobbet öppnar upp sig. Det finns mycket jobb som öppnar upp sig.
Ja,
Det blir kul att se.
Det blir spännande. Mm. Jag nämnde Manchester United där skulle kunna byta tränare, och det är väl i mina ögon alldeles självklart. Jag sa ju det november, december, att jag sa ju att jag tror inte Erik Ten Hag tränar United 2024. Men det gör han ju, och han kommer ju lotsar det här laget i hamn. Vad det nu blir för hamn får vi väl se, om det blir en Europa League hamn eller kanske en Conference League hamn. Det kommer absolut inte, jag sticker inte ut taken när jag säger det här, men det kommer absolut inte bli Champions League för Manchester United. Nej. Även om en femte plats skulle innebära det. För de kommer inte gå om vare sig Tottenham eller Aston Villa med det här laget. Men för mig är det ju alldeles självklart att United byter tränare efter den här säsongen. Ytterligare en riktigt dålig insats den här gången mot Brentford. Sjukt slut. Det är ibland ganska kul att kolla på United faktiskt med icke-United-glasögon då. 90 plus 6, Mason Mount. Och jag sitter och tänker, det är inte sant. Alltså, de kan inte råna lag så här ofta. Alltså hur mycket turen måste börja ta slut någon gång. Det går inte. Det, och sen kommer då 90 plus 9, Christopher Ayer. Och det här är ju faktiskt Uniteds bara tredje kryss den här säsongen. Det är ju det som har gjort att de faktiskt ändå ligger där sexa. Det är ju för att de vinner ju ganska många matcher. Sen torskar de en jävla massa. Men de tar faktiskt ganska många trepoängare. Mm. Men här blev det inte så. Och vi har pratat om United så många gånger. Alla har pratat om det. Alltså det är ju samma snack om igen. Men det går ju inte att säga någonting annat. Alltså Brentford har 31 avslut. Förvisso bara 5 på mål. Men de har 31 avslut. Och tittar man då, det här har vi tagit upp tidigare också, men avslut som går mot den i Premier League, då är alltså Sheffield United såklart sämsta laget i Premier League. 77 insläppta. De snittar 17,9 skott mot sig per match i ligan. Luton tvåa då i den här deppiga tabellen som man topptabellen som man inte vill vara en del av. De snittar 17,3. Sen är det Manchester United på 16,9. Så nästan 17 avslut åker de på per match. Mm. Och efter dem så är det West Ham, också ett lag som man är lite förvånad att de kan faktiskt ligga där de ligger. Så dåliga som jag faktiskt tycker att de har varit.
54 insläppta West Ham.
54. Men alltså det United, alltså det tredje laget som åker på flest avslut per match.
Det är ju skandal. Och jag lyssnar ju på många olika poddar och er varje vecka. Och jag tycker synd, jag tänker ofta på hur svårt det måste vara att hitta nya spins på det. För det är tufft, tror jag verkligen. Men det här var, och det, man är så jäkla recency bias, men det var riktigt, riktigt jävla dåligt.
Och då ska jag också säga att det här är ett Brentford. Jag vet, alltså Brentford som de kom upp i Premier League har varit en tuff motståndare. Speciellt för topplaget, de backar hem och de parkerar sin buss och vart. Men det här är ett Brentford som faktiskt har varit ganska illa ute den här säsongen. Jag tror inte att det är en risk för dem att de åker ut. Det är ändå, även om det inte är så många poäng, så tror jag inte det gör. Men det har ändå funnits där. Verkligen. Det är ju faktiskt ett får man kalla det, ett bottenlag.
Bottenlag skadeskjutet. Det var, som jag förstår, jag höll inte med, men de sa på TV att det var en helt ny backlinje. Men det kändes som att åtminstone en eller två gubbar var ordinarie. Men oavsett så fanns det skador i backlinjen. Så att inför matchen var det ju ganska mörkt. Och det var ju sista matchen på Stryktipskupongen som jag hade.
Ja just det var ju sena matchen. 21-0-matchen där på lördag.
Och det var inte många som hade med den ettan kan jag säga innan. Men att, och då sa du också då i den här matchen att det var ett avslut. Vad sa du, hur många hade de på mål?
Ja, 5. De hade 5 vardera.
Men räknar du, är det XG, är det med stolpträffarna? För de hade stolp på ribba, va?
Ja, stolpträffar brukar ju inte räknas.
Nej, eller hur? Jag tror stolp, så, nej. Ja. Men du försöker, jag menar, oavsett.
Alltså enligt, om vi ska ta Flashscores XG här, så har alltså Brentford ett XG på 2,67. United har 0,5.
Ja, och då ska 0,5 är schysst.
Ja.
Så det är väl för mountmålet då. Nej, men och sen så var det ju då, man har ju i sig då, man har kvar den tanken på att det var väl Scott McTominay som gjorde de här 2 målen på Brentford på Old Trafford. Så att, tufft för Brentford att inte ha 6 poäng på de 2 matcherna. Men skönt att de fick det här, för jag tycker det hade varit för taskigt och inte få en poäng. Och striden blev ganska intressant den här veckan. När ingen fick 3 poäng så blir den här enpoängen rätt värdefulla, tror jag. Så att jag tror det var rätt bra att få en pinne där. I och med att Everton tortade till det. Nottingham fick ju en pinne bara. Och sådär. Jag håller med dig. Jag tror inte Brentford ska inte vara oroliga. De är nog ganska safe.
Nej. Och ska man ta tränarfrågan i United så är det ju frågan också vad de kommer gå på. Och vilka liksom, alltså de kan ju nog locka över de flesta namnen.
Ja, visst.
Som alla andra storklubbar är ute efter. Men det blir intressant att se vilken riktning
jag var rädd för att ta Potter och vara lite sensible och bida sin tid och bygga upp allting igen. Men nu börjar jag tänka att Potter kanske landslaget, och då blir det nog mer sån här olja till wheel-lösning som kommer gå till helvete liksom. Så att det är tyvärr så att Ratcliffe inte kommer ta ett smart val. Han kommer ta
du tror inte
det? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är väldigt kortsiktigt och tyvärr för deras del.
Ja, nu får kommunen väl allt att döma ta in Dan Ashworth som sportchef. Och då
börjar jag för lite mer såklart.
Ja, då tänker jag att då blir det nog ändå någonting annat än typ Gareth Southgate eller något annat, vad jag vill hävda, ja, ganska beige namn.
Men oavsett där, om vi är inne på Liverpool där med efter Klopp, då tar United, känns ju fortfarande hög risk om du är en tränare som vill göra saker och gå vidare sen. Det finns ju en jätte high reward såklart, men det är fortfarande väldigt, väldigt hög risk att ta det. Så det ska bli kul att se vem som var på det.
Ja, och här kan vi också se framför oss att det är ju självklart så att spelarna har ju ett ansvar i det här också, och vi kan nog se en rullians. Det är ju många som tror att det här kanske är Rashfords sista säsong i Manchester United. Jag vet att Jesper har ju, bollade ju upp den ganska tidigt ändå, att det borde gå till PSG. Det är väl inte helt omöjligt att det sker. Och det finns ju spelare som Victor Nilsson-Lindelöf får ju uppfattningen är på någon slags transferlist varje sommar, varje vinter. Nu kanske det är dags, och vi vet att Maguire var hyfsat nära West Ham i somras. Men det ofta, och det finns ju, jag menar, Varane, Casemiro, Eriksen. Det där är ju spelare som liksom, det är lite sista refrängen.
100%, och det är många spelare där du nämner. Men med FUP, hur mycket kan man ta in då? Jag menar, Rashford borde väl räknas emot den summan som homegrown på något sätt. Men jag vet inte, Eriksen, hur mycket det kommer
att
förändra.
Nej, där är väl nästan mer att bara så här, släppa.
Japp, gå vidare.
Och Casemiro och Varan är väl bland de bäst betalda i klubben.
Nej, visst, jättemycket.
Men det är ju nog kanske också inte helt lätt att bara...
Nej, och Lindelöf, jag vet inte hur mycket det är, vad man får från dem.
Nej.
Och sen då, vad man kan köpa in. Alltså, det sitter i en tuff sitt. Men med det sagt så ska de vara mycket bättre än det här. För det här var ett botten.
Ja. Och så blir det ju extra, jag förstår att det, ibland kan det ju vara så att det finns inget härligare än att råna andra lag. Men så får man liksom, så blir man snuvad på det liksom 3 minuter senare. Att göra 0-1 i 96 och ändå inte vinna, det är såklart bizarrt.
Det är bizarrt. Det finns ju en till aspekt här som jag kan det lite för dåligt. Men jag vet att Nice vann ju helgen.
Ja, precis. Det där nämnde jag förra veckan.
Ja, du gjorde det. Okej. Okay, ja. För det där är det här, det var ju helt klart.
För att Nice ligger ju alltså bättre till i Ligue 1 än vad United gör. Och båda har ju just nu Europa League.
Ja.
Och skulle tabellen sluta som den är nu, då får inte United spela. Nej. Eftersom Ratcliffe, du får inte ha klubbar som ägs av samma gubbe eller gumma eller företag och lirar samma turnering.
Än så länge. Så det är skönt att vi har kvar den regeln.
Ja, det vore ju, det är liksom ytterligare.
Ja, den dagen det försvinner, då kan vi då också lägga ner.
Ja. Ja, men jag tänker det är också ytterligare en smäll som United bara ska åka
precis
på.
Så. Så att om Nice fortsätter då, att de har ju varit i ett dåligt form Nice, men nu verkar de vara på gång igen. Så får vi se hur det slutar, men det är ännu ett problem de har liksom. Och 5 platser i Champions League är lite deras eget fel efter den dåliga Champions League-gruppen de hade. Där de kunde ha hjälpt till en hel del. Men nu sitter de i en båt där de måste hålla på West Ham och Liverpool och City och Arsenal för att...
Så är det. Det är ju ett Nice som också har ju en ganska hypad tränare med ett otroligt härligt namn. Francesco Farioli.
Farioli.
Han är ju också väldigt ung. Jag tror att han är... kan han vara till och med typ... 89.
Oh, jäklar, okej.
Jag ska kolla här nu live när vi spelar in här. Ja, han är 89, 34 bast. Jag vet att till exempel Martin Åslund, Skräll, är förtjust i honom.
Okay.
Jag har ju knappt sett en Nice-match den här säsongen, men han är ju ganska hypad också.
Ja, jag har inte sett, men de höll ju nollan fram till mitten november. Nej, förlåt. De var ju inte underläge. Det var ju lagt i Europa som inte var underläge under en enda minut förrän i november.
Ja.
Men oavsett det så är det ju kanske ingen som United tar in, eller? Tror att han är så.
Nej,
pass...
jag tänkte precis eller? Det. Kanske är det han som är svaret på frågan. Han har ju haft en ganska intressant tränarkarriär. Han är ju bara 34 år. Det är ju liksom... Det är inte många i United startelva, han är äldre än. Men höll jag på att säga. Men han har ju liksom hållit till i Turkiet. Okay. Han har ju liksom inte haft liksom några tränarjobb i Italien. Utan han är ju italienare, men han har varit i två turkiska klubbar.
Det är rätt oväntat alltså.
Ja.
Men än en gång, går man till United då med den stökigheten när man är så ung och lovande?
Nej.
Och liksom riskerar. Alltså jag kan det lite för dåligt tror jag, men jag bara utifrån sett så känns det ju så jäkla hög risk jobb att gå och ta när man är för ung. Ten Hag kan jag förstå på något sätt. Vad skulle han ha gjort?
Ja.
Liksom, jättebra liksom att gå dit.
Verkligen så.
Men är man så där på uppgång som den här Farioli-bön som italiensk bönerätt.
Ja.
Så kanske man borde akta sig lite grann. Men det är ju Ratcliffe så att man vet. Det finns någonting där.
Tottenham som jagar Champions League-plats. Det kan ju vara så att den där femte platsen faktiskt, det är mycket som talar för det, att den faktiskt ger PL PL verkligen, helt enkelt en Champions League-plats. De vann mot Luton med 2-1, men Spurs var ju illa ute länge här. Det var ju Son som avgjorde med ungefär 4 minuter kvar av matchen. Så var tunga på vågen. De hade ju en boll som nästan var inne. Brennan Johnson, det var ju liksom, ja, det är ju millimeter goal line technology då som visade att den bollen var faktiskt inte inne. Och jag har ju pratat om det här nu de senaste veckorna, att jag vet sen man slog Brighton faktiskt, det var i februari någonting. Det var en match som man lika gärna kunde ha förlorat. För er som har lyssnat på podden kanske tycker att jag är väldigt tjatig nu. Men jag tycker mig ha sett ett Tottenham nu som... formen är inte riktigt där. Och de prickar liksom inte formen riktigt. Men om det här är deras formsvacka, då tar man väl det.
Ja.
Och sen kan det kanske bara bli bättre. Jag är ändå inte så orolig. Och det är inte konstigt att... Alltså vi ser Liverpool, Arsenal och City som håller så oerhört hög nivå. Yeah. Det blir knappt några riktiga dippar i de där lagen. Även om Arsenal hade ju en dipp där runt i december.
Men
det är klart att hacket ner kvalitetsmässigt till Aston Villa och Tottenham, det är ju ändå ett litet gap. Och då är det inte så konstigt att de två lagen ibland, det är lite varannan vecka.
Vi ser så. Men det är som du säger att i och med att de stora lagen ändå, alltså Aston Villa har slagit City, alltså tagit poäng mot stora lag, så har de ju torrat till det mot sämre motstånd, både Villa och Tottenham. Det är det som är lite synd för dem. De kunde gjort det här, kunde hängt med, varit lite närmare i alla fall tror jag, en annan säsong. Men med det sagt så tycker jag att Tottenham var liksom värda vinst den här gången, och det är väl starkt att komma tillbaka till Fulham torsken som ändå var, den var rätt tuff tror jag för dem. Det var en riktig riktig torsk mot ett klart sämre lag egentligen. Men jag tycker det är intressant att se vad som händer med Maddison, för att han var ju ändå i september, första veckan där, var han liksom bästa spelaren i Premier League tyckte folk, och han liksom hyllades.
Ja, och kanske också ett av säsongens bästa nyförvärv.
Så lät det ju.
Det kanske han är fortfarande.
Så lät det fram till skadan liksom. Men efter skadan har han inte kommit tillbaka på samma sätt, och han är saknad helt klart.
Det är, han blir utbytt i den här matchen vid ställningen 1-1. Precis. Men det blir ju 3 poäng, och jag håller verkligen med. Jag tycker Tottenham förtjänar att vinna den här matchen, helt klart. Och nu väntar ju lite, alltså det här var ju också en lätt match på förhand, även om Luton ju visar sig faktiskt vara ett ganska lurigt lag. Men nu väntar West Ham på bortaplan, sen Nottingham hemma, sen är Newcastle på bortaplan. Väldigt svårt, alltså St. James ser ju aldrig riktigt, det är ändå en ganska tuff bortamatch. Ja. Men Newcastle är svårt att veta vad man har. Sen är det där North London Derby. Sen möter man ju Liverpool. Och sen ska man då sista två matcherna möta Burnley och Sheffield United. Men att ha liksom Newcastle borta, Arsenal och Liverpool.
Mm.
Det är något att bita i ändå.
Jag håller med. Men jag tycker det är skönt för dem att de har 6 poäng på slutet. Jag tittade på Liverpool-matchen nämligen förut för länge sedan och tänkte att oj, den är jobbig. Men samtidigt då på Anfield, där vi liksom inte torskar mot Tottenham någonsin egentligen, och de har väldigt lätta matcher efteråt, så kan det ju också vara någonting man kanske kan torska utan att det är the end of the world, så att säga.
Nej, och jag menar Aston Villa har ju ganska tufft spelschema de också. De är ju dessutom kvar i Europa Conference League. Och nu där de ska möta Lille. Och jag vill hävda att Aston Villa har ju ett tuffare schema. Mm. Dels med att de ska spela fler matcher. Och jag tror att de slår ut Lille och går vidare. De ska möta City nu. Mm. Sen ska de möta Brentford. Sen kommer då Lille-matchen. Sen är det Arsenal borta. Sen är det Lille igen. Och sen får vi se om de går vidare. Sen möter de Bournemouth. Sen är det Chelsea. Sen är det Brighton. Sen är det Liverpool. Och sen avslutar man då mot Palace. Mm. Så det är ändå 3 poäng ner till Tottenham.
Jag har gjort lite samma spaning där. Jag tror att Villa kommer att tappa och Tottenham kommer att gå uppåt i den tabellen.
Ja.
Det är min gissning. Men det är fortfarande för långt ner till United. Det är väl liksom där jag står just nu.
Ja, absolut.
Även om Villa tappar ordentligt så en stor roll för att United hinner i kapp. Liksom. Ja. De har rätt bra där Villa att komma femma. Mm. Gå vidare i Europa. För de, jag tycker det känns som att de påverkar ganska mycket av torsdag-söndag-schemat under hösten. Mm. Det gick fort och så gick det sämre och sämre och sämre. Men som sagt, jag tror Tottenham, om de bara liksom skärper till sin aning, så tror jag att fjärdeplatsen är där att tas. Jag sa det innan också, det är tråkigt. I England så ställde de ju Brandon Johnson mot Kulusevski ganska mycket idag också, efter matchen. Att med stats och de är ju ganska patriotiska, så de hävdade ju att det var en jäkla stor skillnad när han kom in och allt blev så mycket bättre. Men jag tycker Kulusevski har ju visat över tid att han är bättre spelare än vad Brandon Johnson är.
Ja, det tycker jag också. Och det är väl såklart att vi sitter här, de sitter där med Englands ögon, vi sitter där med svenska ögon, men absolut, jag håller med, jag tycker att Kulusevski har fler nycklar i sin verktygslåda.
Ja, men bra.
Än vad Brennan Johnson har.
Jag vill till dem.
Ja. Vårt sista Big Six-lag som också ligger sämst till i tabellen. Chelsea spelade alltså 2-2 mot Burnley, ligans näst sämsta lag. Ett Burnley som ju, även om det matematiskt inte är klart, nog ändå känner själva att det är kört. De lyckas Chelsea inte montera ner med en man mer också på banan i en halvlek på Stamford Bridge. Det är ingen underdrift att säga att det är för dåligt.
Ja, här finns ingenting. Just att få straff och rött i 40:e. Mm. Också det är julafton mot Burnley. Det ska bli 7-0 efter det.
Ja.
Faktiskt.
Och dessutom åker ju faktiskt Vincent Kompany på ett rött också. Ja. Så de står ju där utan sin tränare.
Ja. Nej, men det var en hemsk sekvens tycker jag. Jag tycker inte det är straff någonstans i min bok. Men sen då tycker jag att tyvärr så är det, ska det vara straff så är det gult. Det kan jag köpa. Då blir det väl rött.
Och ja, det blir liksom ju den där tvåstegsraketen.
Ja, exakt.
Liksom, men jag, nej, för mig är det... allt det här är liksom bedömningar och VAR går väl inte emot. För att ha det väl blåstaff så kan du väl ändå... men jag menar, de pratade om soft penalties. Mm. Att det skulle inte leda till straffar. Det var mycket snack om det inför förra säsongen, vet jag. Och så ser man det där... Men å andra sidan, nu blev det ju ingen seger för Chelsea ändå, så att Burnley kanske inte är så lacka just idag. Men, ja, men det är bara så här, ska man börja döma straffar för det där, då kommer vi se ganska många straffar här i slutet på den här säsongen.
Precis, och mindre om VAR innan, där vi ska inte prata om VAR, men däremot så mindre om innan VAR kom var ju att det där kunde ju VAR-rummet ta i så fall. Alltså domaren borde tänkt, det var någonting, jag släpper det, för att det var inte så mycket.
Precis.
Är det någonting, säger ni till mig, så kör vi vidare matchen liksom. Men oavsett så var det ju, jag hörde efteråt att de sa själva att de fick rätt mycket energi över det där, att feldomslut och Vincent Kompany out och sånt, så i halvlek hade de ju liksom, och det är ju faktiskt närmare Burnley-vinst än Chelsea-vinst, även om Raheem Sterling hade otroligt läge på slutet som man borde ha satt dit, så har de ju ett skott i ribban där Burnley som kunde gå till helvete. Så hatten av till Burnley, och än en gång, vilken viktig poäng den här poängen är. Visst, Sheffield United fick också en poäng där nere i botten. Men jag tycker verkligen Burnleys och Brentfords poäng är jäkligt sköna för dem att få. Det är ganska mycket en pinne för de här lagen.
Ja,
helt klart.
Men vi pratar tränare.
Ja.
Vi pratar klubbar som står inför någon slags nyrenovering. Det jobbigaste läget av för Big Six-klubbarna är ju såklart Chelsea, för där har ju renoveringen redan, den är ju igångsatt.
Den är igångsatt.
De kan ju liksom inte, det går inte. Dels ur liksom Premier Leagues ekonomiska regelverk, Financial Fair Play, det går liksom inte att börja om.
Nej.
De kan inte. Och de kommer snarare behöva bli av med en sån som Conor Gallagher för kaffepengar i sommar för att inte åka på fler poäng av dag. Jag tror ju det finns ju stor risk, eller det är ju fakta, det finns ju stor risk att Chelsea åker på poäng av dag. Jag tror nog kanske att de gör det, men det återstår ju att se vad det blir utav det. Men visst, de kan ju byta tränare, de kan ju sparka Pochettino och ta in någon ny.
Yeah.
Jag vet inte om det skulle bli så mycket bättre av det. Men jag tror att det här kommer bli för Chelsea-supporterna en ganska lång och krokig väg som de behöver vandra framöver. Det kan ta tid innan de är tillbaka som ett topplag igen.
Ja, verkligen. Jag tror, och som du säger, pengar är investerade nu. Det är gjort. Det är 10-årskontrakt, det är 8-årskontrakt, det är 7-årskontrakt på spelarna. Så att allt så kallat dödkött då, som Gallagher eller de som inte sitter med de här jättekontrakten från Bode-tiden, måste ju sälja sommar för att få in tränare, för att få in truppspelare. Så att det
och vi har ju sett, det finns ju mycket exempel på det på storklubbar som har haft en, för det får man väl ändå kalla honom, en ganska dålig ägare, Todd Bowley.
Ja, verkligen.
Som inte riktigt vet vad han pysslar med. Att sitta med en sån ägare som inte sen släpper klubben, det kan vara ganska smärtsamt.
Ja, och jag tänker också, då sitter de där, tjänar pengar men inga sportiga framgångar och vill ha igen sin investering. Det är väl mardrömmen att det blir så, de relationen liksom. Så att vi får se hur det slutar, men i och med tuffare ekonomiska regler så köpte en klubben vid fel tillfälle för den typen av renovering han försöker göra. Det hade funkat för 10-15 år sedan, nu går ju inte det. Utan nu måste de ju börja sälja spelare och det blir ju tufft alltså. För att jättekontrakt, höga löner, det är inget att köpa.
Nej, men det är otroligt spännande här, det som har hänt. Det är ju verkligen ett skifte som vi har sett i Premier League nu. Att med det här ekonomiska regelverket där man nu har klivit in och visat att det är inte bara böter. Det är poängavdrag på spel. Och Chelsea är under luppen. Och nu kommer alla klubbar vara det. Men Chelsea och City vet vi är under utredningar av lite olika karaktärer. Men det här är ju, det är ju liksom en, det blir ju på något sätt en, ja men ligan får ju, ja, vad ska man kalla det? Det blir liksom på något sätt ett nytt liv i den här ligan.
Ja, helt,
för att
helt
nu förändras förutsättningarna. Och som du säger, Newcastle kan inte göra en raketresa. Det går inte. Chelsea med allt som har varit. Ja. Väldigt speciell situation med Abramovic och en speciell ägare. Det går inte att bara, oavsett om du har oändligt med pengar, du kan inte bara pumpa in dem. Så att det blir väldigt, väldigt speciellt.
Nej, det är jättetufft. Ett annat lag som inte är, det är väl lite Big Six för tiden. Alltså, de Villa har ju också det här jätteproblemet att de behöver också göra en jätteförsäljning innan 30 juni. Så att det kommer ju verkligen vara
race. Det är en ny liksom aspekt. Som man måste, nu går det inte att prata så här. Ja, men Arsenal behöver en nya.
Ja, exakt.
Liverpool behöver det här. City behöver det här. Nej, men de kan inte plocka hur mycket som helst. Nej, de kan inte lägga. Vi kommer inte se de här miljardvärmningarna.
Nej, och jag måste veta hur mycket, om vi säljer McAllister i Liverpool, hur mycket går mot FBP? Eller mycket, för det är också, det är olika beroende på kontraktslängd och homegrown och allt det där. Så att det är mycket parametrar jag ska ha liksom, kunna nu för tiden. Men Chelsea, det känns supertufft. Pochettino kommer ju självklart få kicken förr eller senare. Det är väl bara en tidsfråga. Tyvärr, för jag tror inte att det kommer bli bättre. Sagt.
Ja, du tror det.
Nej, men alltså, det är väl bara en sån, vad ska man säga? Det måste väl ske efter den här säsongen. Oavsett, det är nog inte hans fel riktigt.
Nej.
Men någon måste ju bära hundhuvudet. Han ligger närmast till liksom. Men det är ju också pengar som ska ut då. För att skaffa en ny tränare.
Ja, precis. Det är ju det som har varit lite snackat. Har du råd att,
nej, men exakt,
att sparka honom?
Det är väl tyvärr så att de lägger pengarna där. Och så får någon annan ta över dödskeppet.
Ja. Det var det om Big Six-klubbarna. Jag vill bara ändå flika in i den här väldigt intressanta bottenstriden. Just nu har vi nykomlingarna på nedflyttningssträcket. under nedflyttningsstrecket. Det är Luton och Burnley och Sheffield United. Men just den där 18 platsen som nu Luton sitter på, det är ju den som är spännande att följa. Luton har lika många poäng som Nottingham, men Nottingham har lite bättre målskillnad. Och sen har vi då Everton på 25 poäng som förlorade mot Bournemouth. Och det är nu alltså 12 raka Premier League-matcher utan seger för Everton. Det är tangerat klubbrekord. Mm. Och de har alltså senaste vinsten 16 december, Burnley.
Men det är inte mycket att vara glad över.
Det är ruggigt, ruggigt tufft för Everton, som kan åka på ytterligare poängavdrag dessutom.
Precis så. Det är det som är rädslan också, att det inte är slut med poängavdragen där för Everton. Och även Nottingham, va?
Ja, precis. De har ju nu överklagat, ja, och så får vi se vad som händer med det.
Ja.
Det kan ju vara så att de får tillbaka poäng också. Ja, vi har lite matcher som väntar i veckan. Eller vi har ju en hel omgång. Det är Newcastle mot Everton. Det är Nottingham mot Fulham. Det är Burnley mot Wolverhampton. Bournemouth, Crystal Palace. West Ham, Tottenham. Arsenal ska möta Luton. Brentford, Brighton. Manchester City mot Aston Villa. Liverpool mot Sheffield United. Chelsea mot Manchester United. Chelsea, Man United. Ja, men det är som... titta på två trafikolyckor, ja, liksom, precis, som ställs och ska jämföras med varandra.
Ja, sista mötet var ju, tycker jag, känns rätt bra också. Det var så här en oväntat bra match också. Ja. Jag kände också så här ingen pepp innan. Så
bara, men jag tror att det kan bli en ganska rolig match. Ja. För det här är två klubbar som har någonting att bevisa.
Ja, verkligen.
Att så här, hej, glöm inte bort oss. Nej. Och för sina supporter att vi bryr oss. Det här är en viktig match. Vi kommer ge allt. Jag tror att det kan bli liksom blod, svett och tårar i den där matchen. Däremot räknar vi väl med att samtliga av titellagen vinner, va?
Jag tror det. Jag tror det känns så. Men däremot måste jag säga, efter lördagen fick jag otrolig nypepp på Premier League. Jag tycker det var skitkul lördag.
Ja.
Mycket roliga mål. Ja, sena mål överallt. Också. Ja, mycket som hände. Så att det kan bli kul. Jag ser fram emot nästa gång också. Mm. Det var ju söndagen var liksom lite tråkigare, konstigt nog. Man tänkte tvärtom innan. Men lördagen var ju super alltså.
Ja. Härligt, hörni, torsdagsgänget tar vid och tar ner de matcher som har spelats fram till dess då. Väldigt kul, jag gillar ju midweek-omgångar. Och sen nästa vecka, vi har ju matcher till helgen också. Och sen nästa vecka så är det ju dags för kvartsfinaler i Champions League, Europa League och Conference League också. Som blir väldigt spännande. Jag tar för givet att Jesper är tillbaka på måndag. Så ni som har saknat honom, ni får vänta en vecka till, så hörs vi då. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.